Det är ju naturligt att liksom, visst, det är allvarligt och det ska vara känslosamt. Vi lägger in så mycket humor vi bara kan för att det också ska vara kul att titta på. Men det får inte bli så mycket humor att man inte får plats med de starka känslorna, för de måste finnas med. För det är när man har den här känslosamma glowet när man går ur en biograf, det är då man berättar för sina vänner, det här måste du gå och se, jag kände så mycket.
Den som här talade om känslor var Fredrik Wikingsson, som är den ena halvan av underhållningsduon Filip och Fredrik, som just har gjort en film som heter Den sista resan, som har blivit en jättesuccé i Sverige. Det här är en dokumentär som berättar om en son som försöker tända sin åldrande pappas livsgnista genom att återskapa barndomens lyckliga resor till Frankrike. Och för publikens del så blir det här ganska långt en sån här resa fylld av både skratt och tårar. Och i Kulturpodden idag ska vi försöka tala lite om det här just med balansgången mellan humor och allvar. Och så ska vi fundera på identifikationsfaktorn och hur den här filmen eventuellt ska kunna se ut om den hade gjorts i Finland. Men vi som står då i studion och ska prata om det här är Marit Lindqvist, Lasse Garoff och själv heter jag Silja Sahlgren Fodstad. Och jag tänkte börja med att fråga er, vilken bild ni så här efteråt starkast förknippar med den här berättelsen?
Jag tyckte om de här arkivmaterial som kom där av den där familjens liv. Det är just de här gryniga videofilmerna från franska solkusten och de där mättade färgerna från den där familjens på något vis semesterresor för tiotals år sedan. Och sen den här Lars Hammar där som är ganska ung fortfarande, och så solar han utan solkrim och hans hud är så där mörkröd och han är bara hur glad som helst. Och jag tyckte det var fint för de gjorde den där familjens historia så jättelevande, att det är på något vis just den här vanliga familjen, men så hade de den där saken som gör dem lite speciella, och den där pappan som varje år vill bila ner till Rivieran, och så hade de här ritualerna som hör till, och alltid, så säger han alltid samma sak här på vägen, att nu kommer sista kröken. Och jag vet, det var en så fin, så här, jättestark så där gestaltning av vem han är. På något vis så här glatt original som följer sina egna impulser. Och på något vis hur den där personen som han är blir en så viktig del av hur familjens liv tar form. Ett gott liv som man ska unna vem som helst på något vis.
Jag tänkte också just när du talade om de här gamla smalfilmerna. Tänk att ha en sån skatt hemma, att man har sparat en massa smalfilmer och diktafonband när han själv har läst in Nolis dagboksanteckningar på diktafon.
Ja, det säger så mycket om vem han är på något vis där.
Ja, han är ju lärare i franska och han är ju en stor frankofil. Och den bild jag har valt så här att som illustrerar för mig på något sätt både den här frankofilen Lars men också sonens omsorg om sin far är, eftersom han älskar mat och goda viner, franska viner, så på den här resan så försöker ju förstås sonen då Filip få honom att också dricka vin och sådär, men Lars har lite svårt att höja på huvudet tillräckligt mycket för att sippa i sig det där vinet ur de här avlånga glasen. Så sen mot slutet av filmen, så när de är tillbaka i Sverige, så kommer Filip då på besök. Det kanske är en födelsedag, jag vet inte, han har ett paket med sig med sådana här band i den franska tricoloren. Det är små detaljer som är jättefina. Och sen när pappan öppnar det här paketet så är det sugrör i någon slags förgyllt plast eller vad det är. Eller kanske det till
jag tror
och med
att det är metallsugrör.
Kanske det är metallsugrör, gyllene. Så att den där pappan kan dricka vin med sådana gyllene sugrör. Så att han behöver inte dricka fina viner ur några pappmuggar eller någon plastmuggar som ska vara mycket enklare egentligen. Utan han kan njuta av det där vinet.
Okej, men jag blir helt tagen av era beskrivningar. Jag märker ju att för min del så är det en jättevisuell detalj också. Det är den här orangea bilen som de reser i. För när jag intervjuade här tidigare Fredrik Wikingsson så talade han just om det här att det var i det skedet när han hörde den här Filip säga att han har funderat på att köpa en sån här gammal Renault från 70-talet. Det var då han insåg att men det här är visuellt, det här skulle man kunna se framför sig. Att från början hade deras inbördes samtal om pappas åldrande och man borde göra någonting mest vara på en sån här vänskaplig nivå att jag har tänkt göra en resa. Men när han hörde om den där bilen så tänkte han att men det här kan bli någonting.
En sån här pytteliten bil som de hade klämt in hela familjen i och kört ner hundratals och hundratals kilometer.
Ja, och jag tycker på något sätt att den bilden av den där bilen är på så många plan välfungerande. Dels är det snyggt rent visuellt, alltså när man har mycket sån här flygfoton över den här orangea färgklicken som rör sig i stora vida landskap. Man ser den så bra. Och sen just det där att den är, att det är en gammal bil, att det liksom blir en tidsresa i sig att se den där. Och så det som jag fäster mig med och som jag vet att man i planschen har använt och som återkommer ofta i den här bilden när ni är ett kedje, sen skuffar bilen över gränsen till Frankrike. Det är sådär konkret och mångfacetterat.
Jag tänkte också på den här bilen, för att jag menar, det tar tid att köra den där bilen. Mm. Den går ju inte 160 kilometer i timmen. Ja. Och när de kör på de här motorvägarna så åker ju bilarna förbi och långtradarna susar förbi och bara tutar. Och liksom, jäklar anamma, vad ska den skurra på där, den där lilla rätten där. Jag menar just också det där att det tar tid, att då går man också baka i en tid då det var lite lugnare, det var lite mer sävligt. Allt fick ha sin gilla gång. Man var på semester, man hade tid.
Det är ganska intressant när du säger det där om rytmen och det här att ta sig tid och att det måste vara lite sävligare. Det är ju en intressant kontrast egentligen till Fredrik och Filip som duo. Mm. Och det kanske lönar sig redan i det här skedet att ta in det här för den lyssnare som kanske inte vet om det. Att Fredrik och Filip är ett etablerat, vad ska man säga, märke i svensk underhållningskontext. Alltså de har jobbat tillsammans sen, ja, de har gjort tv-program sedan början av 2000-talet. De träffades i mitten på 90-talet när de båda jobbade på Aftonbladet. Och de har alltså drivit en framgångsrik podcast tillsammans i evigheter och gjort massor med projekt. De är liksom kända som en duo. Det är alltid Filip och Fredrik tillsammans. Och de har ett jättehögt tempo i det mesta de gör. Och ofta är det drivet av humor och provokation och lekfullhet och så här. Och det är en viss jargong. Och jag kan ju säga att för mig personligen, så när jag skulle gå och titta på filmen, så var jag trött redan färdigt. Jag tänkte att hur ska man få till den här tematiken och deras utstrålning? Och det var jag lite imponerad av, att det faktiskt här fungerar. För jag funderar att vid sidan av hur det visuellt ser ut, så har den ju också ett ganska speciellt tonfall.
Mm, mm. Nu, jag tänkte också på det, för när jag satt och såg på filmen tillsammans med min familj och vi skrattade oss genom hela filmen och jag tänkte att det är ju helt makalöst att en sån här, ändå, en film som ändå handlar om ganska sorgsamma saker, svåra saker kring åldrande, men att den där humorn och den där värmen.
Jag är jättevarm och inne.
Ja, alltså. Att det fanns en sån medkänsla och en medmänsklighet i den här filmen. Så att när filmen var slut så var jag både upplyft och berörd på ett sätt som jag aldrig hade trott. Faktiskt.
Ja, jag håller alldeles med. Alltså det som nog slog mig var på något vis hur väl berättad den här filmen är. Och det var på något vis just det där att de har så tydliga kontraster som de arbetar med. Just där från i början av filmen så kommer det just sån här videofilm från när den där pappa Lars Hammar hade sin sista dag innan pensionen. Mm. Och han jobbar som franska lärare på ett gymnasium i Köping i Sverige. Och det är ju en sån liten stad som ligger, alltså om man skulle lägga en prick ungefär mitt på kartan av Sverige så skulle man landa ganska rätt. Och sista gången han låser upp på någon vis där klassrumsdörren och han markerar det här viktiga i den här stunden. Och så tar han på sig steppskorna och dansar ett steppnummer för klassen. Och alla de där unga eleverna som går ut gymnasiet som talar så varmt om honom och hur mycket han har betytt för dem. Och att han är helt klart en sån här särskild person som är på något vis just så där varm och udda på bästa tänkbara vis. Och i den där stunden så talar han om hur han ser fram emot att livet fortsätter på något vis. Och sen klipper de till nuet. Och det är en sån här bild när man ser bara hans runda lilla huvud som sticker upp över fåtöljens ryggstöd och han sitter så där fullständigt orörlig. Och det är då, vad är det, 15 år senare kanske. Och han är ju då gammal men i princip ändå frisk. Men han verkar bara ha tappat på något vis livslusten. Och han bara sitter och gör ingenting. Och bokstavligen sitter han bara orörlig i en stol hela dagen och svarar knappt på tilltal. Och han glider ifrån den där familjen utan att ens gå ut ur huset på något vis. Och det slog mig av det här att när hans son sen börjar med det här som ena sidan är en filmproduktion och man kommer ju inte ifrån det av en, liksom på något vis en stor medieprofil. Men ändå så tycker jag att man kan bara se det här som en, på något vis en stor kärlekshandling som den här sonen gör för att försöka få honom att resa sig och återknyta till sitt eget och deras gemensamma förflutna. Och den visar på något vis den här filmen hur svårt det är för Lars att hitta den där tråden och hur rädd han är för det. Och kanske för att möta just den där sorgen över allt som har gått förlorat för honom. Och det är just det som jag upplever att det är så insiktsfullt med den här filmen. Är hur den gestaltar på något vis vad en människas liv är, vad det består av och vem en person är. Att det är inte bara du och din egen hjärna och dina tankar, utan att den du är också ditt jobb och vem du är för andra människor. Och sen när det där försvinner så kan det hända att man på något vis tappar bort sig själv som människa. Jag får just den där känslan att den där Lars Hammar inte längre känner igen vem han är. Och att det är det som är så sorgligt med det här upplägget. Och att han har så svårt att möta det där att han är till exempel deprimerad, men det är inte någonting som man kan... Han är rädd för att medge det också för sig själv. Och han har sen ingen kämpande i sig överhuvudtaget. Och det är kul när de där killarna pratar sinsemellan om det här. Att hur han är en människa som har så otroligt lite kampvilja. Han är bara så där gränslöst oföretagsam och svag. Och det är svårt att avgöra hur mycket det är det att han inte kan därför att han är gammal. Och hur mycket det är det att han inte vill. Men det finns liksom båda där hos honom. Och det existentiellt på något vis viktiga i den här situationen är det att han inte vill. Han vill inte leva längre, han vill inte möta livet längre som det här som han är nu. Och det fina med den här filmen är det att man sen ser den där skillnaden. För att först är han ju jätteovillig att resa iväg och han vill inte alls fara iväg på den här konstiga resan när de ska i en bil åka ner till Rivieran och han är liksom urgammal. Men så är han också på något vis så är han så mesig att han säger inte ifrån heller. Men sen när de kommer till hotellrummet i Malmö eller vad det nu är och övernattar för första gången så på något vis faller han under natten och måste in på sjukhus för att han får en spricka i höften. Och man ser bara på honom sen när han ligger där på sjukhuset. Han ser ut som en sån här pojke som inte vill gå till skolan. Mm. Och nu när han ska skada sig så går det ju inte mer. Det på något vis så det känns som att det är som en sån lättnad för honom att han nu ska slippa göra den här saken. Och så reser hans fru ner och är med honom på sjukhuset och sen de där killarna får göra om sin plan helt och hållet. Den nya planen är att de ska möta Lars vid franska gränsen och så kör de ner den där bilen genom Tyskland och Belgien och funderar hur de ska kunna gå vidare. Och sen i Belgien så minns då den här Filip hur mycket hans pappa älskar att lyssna på Jacques Brel som är en sån här belgisk sångare. Och så ordnar den här Filip en överraskning. Och nere på sjukhusets gård så kommer det två musiker, en dragspel, en som spelar dragspel och en sångare. Och så sjunger de sådana franska sånger för hans föräldrar. Och genom den där musiken så finns det en så fin scen när de äntligen lyckas nå fram till den där pappan. Och det är en jätterörande scen där den där musiken på något sätt plötsligt drabbar honom. Och äntligen så skär den igenom den där livsledan och de där känslorna på något vis överväldigar honom. Och efter det sen så vill han.
Ja, men det är ljuvligt när du beskriver det så här. För många av de där orden som du använder, just det här med att han glider ifrån familjen och sen det här när man kommer igenom den där sprickan på något sätt in i honom och han hittar tillbaka till någonting. Det är så små justeringar och jag tycker på något sätt att det är det som jag var fascinerad av under den här dokumentären genomgående, det här att det inte finns de här stora konflikterna, det finns inte de här megadramatiska bågarna och berg vi ska bestiga på något sätt emotionellt och nu ska vi reda upp saker i det förflutna och sånt här som man i en fiktionsfilm definitivt skulle använda sig av för att det ska bli tydligt. Att det är på något sätt det som är filmens styrka. Att det, är så väldigt,
det får vara smått.
Ja, det är smått och vanligt och lätt att identifiera sig med hela tiden. Och jag menar, man ska kanske understryka just det här också att det är ett tämligen vanligt liv. Jag menar, det är också kanske en överraskning för Filip och Fredrik har varit över hela världen och de är stora medieprofiler. Och nu ser man ur vilken bakgrund de kommer. Och just att han är lärare. Mm. Att det är den typen av yrke och att det här intresse för Frankrike, det är inte ett överklassperspektiv. Vi får dit för att åka till vingården och köpa hem våra egna viner. Utan det är franska lärarens fascination för sitt ämne som finns någonstans där. Att det är så många saker som är relaterbara.
Ja, och jag tänkte också på det när Lasse pratade om det där att hur ens identitet är så kopplad också till ens jobb. Och jag tänker på mig själv, efter varje sommarlov så räknar jag hur många år jag har kvar i pensionen. Och så började jag fundera på det där med att efter x antal år, då, sen när man låser om den där dörren och går för sista gången och då som den där hustrun till Lars säger att nu skulle vår tredje guldålder börja. Och den börjar inte riktigt för att pensionsåren blev kanske inte den frihet och fyllt av resor på det sättet som hon hade och kanske också Lars hade förvänta sig och längta efter att de tillsammans skulle njuta av de här pensionärsåren.
Nej, istället är det som att botten faller ur.
Ja, att botten faller ur och han sjunker allt djupare och djupare i den där belgiska ledarfåtöljen där. Och för mig på något sätt så blir det ju också, jag kommer ihåg hur min egen pappa, när han gick i pension, så sa han att det var så märkligt att telefonen slutade ju ringa ungefär i ett slag. Att ingen bryr sig längre. Ingen hör av sig. Ingen vill veta vad en pensionär tycker och tänker om saker och ting. Fast man har all den här kunskapen, all den här erfarenheten, så är man ingenting sen mera plötsligt. Och en av de här nyckelscenerna i den här filmen för mig är på något sätt när de ju funderar förstås där i Frankrike, de bor i samma lägenhet som de har hyrt alla år de har varit i Frankrike, och pappan då funderar på de ska laga mat och sådär eller maträtter, och så kommer det fram då att den här pappans absoluta bravurnummer är att laga ratatouille.
Han säger ju att han gör Europas bästa
ratatouille. Ja, man blir lite nyfiken på vad han har för hemliga ingredienser där. Och sen då sista kvällen de är där i Frankrike i den här lägenheten, så går då pappa och son ut på torget för att handla alla ingredienser som behövs till den här ratatouillen, och så kommer de in och sätter sig i köket och pappan ska då skala och hacka och tärna alla de här grönsakerna, och så börjar han försöka skära till en paprika. Och den scenen på något sätt, när han försöker och försöker och försöker.
Ja, han är inte så svag att det där bladet bara halkar av.
Ja, han är så svag i armen, och Filip försöker där springa efter olika knivar och intalar både sig själv och den här fadern att de är nog säkert inte tillräckligt vassa, de här knivarna. Det är nog knivarna det är fel på. Nej, och så tänkte jag, men paprika är svår, vi tar en aubergine, det är lättare. Mm. Nej, det är det inte. Och till slut så måste ju Filip gå bort, för han inser att där i den stunden så är det som att det går upp för honom det här att pappa är gammal.
Mm, han är på riktigt gammal.
Det är inte bara det att han... Nej, han har inte kraft där längre. Och sen en nyckelreplik för mig i den här är när de sitter då sen på stranden där sista kvällen och ser på ett sånt videokollage. Och sen plötsligt så frågar den här pappan av sonen då att är du besviken på att jag inte är som förr?
Ja, oh, det var så.
Ja, usch, du började nästan gråta här också. För det var på något sätt så, och Filip så bara, nej, jag är inte besviken. Och då känner man att den här Lars förstås, han sörjer över att han har blivit så gammal, att han inte är den längre han var. Och för Filip blir det också jobbigt. Men samtidigt, så, fast det finns den här förlusten där, den här sorgen och allt det här jobbiga, så är det ändå det här vemodet och ändå den här kärleken dem emellan som gör att det blir så oerhört gripande.
Ja, det klarar av att mötas på något vis i den stunden.
Ja, och så tänkte jag för mig själv då att jag har ju en far som är till och med lite äldre än Lars. Och alltid, i något skede gör man alltid den där sista resan. Och för oss var det för några år sedan när vi hade ett sommarställe i Pargas skärgård och pappa då hade kommit in till den insikten att han klarar inte längre av att hantera en båt och ta sig ur och i de här båtarna. Och han går också med rullator. Och att han börjar vara så svag i benen fast knoppen är knivskarp. Men fysiken håller inte längre. Och att han var tvungen då att ta farväl av det här stället. Så att den här, det blir också så allmänmänsklig, den här skildringen av det här farvälet och den här sista resan. Och hur det känns att lämna saker och ting bakom en som man har älskat. Mm. Och sen någonting som jag också kan uppleva som lite roligt är när den här Lars, när han sitter där och han har då skaffat en sån enormt tjock bok som handlar om
De Gaulle,
den tidigare presidenten i Frankrike, som är långt över 1000 sidor.
Det verkar så hemskt, den där snustorr och 1000 sidor.
Jo, men vet du, jag tänkte också på min egen far där, för han är också jättesamhällsintresserad och följer med politiken och aktuell debatt, och han hade också skaffat den här Obamas självbiografi kom ut, och så hade han skaffat också den då på engelska. Och han sitter och läser, vet du, just det där att man är ju ändå, trots att man är 80 plus, så är man ju ändå den man var förr, som förr. Jag menar, den där inre människan försvinner ju ingenstans, fast det där yttre skalet är försvagat. Så är den där kärnan finns ju ändå kvar där.
Jag kan säga för lyssnarna förstås som inte ser oss, så vi är liksom tre stycken i studion som försöker så här kämpa med att inte börja gråta när någon annan pratar. Och det säger ju någonting om hur relaterbar den här filmen är. För det är just det här att du kan ha så många ingångar i det. Du kan identifiera dig beroende på i vilken situation du befinner dig i det här åldrande. Och jag kände jättestarkt igen just ur den här Philips perspektiv. Just det här att man vill inte att de där föräldrarna ska bli gamla. Jag kan säga också som har föräldrar som har varit otroligt så här just närvarande och som du sa samhällsintresserade och med. Så man liksom vill inte inse att man själv nu på något sätt är den där som är ute i det här aktiva livet. Och det är ju det som på något sätt är så otroligt laddat i den här filmen. Och när jag talar med jag kan säga dels det att en utgångspunkt när de börjar göra den här filmen, Filip och Fredrik, var det att den här Fredrik också berättat att ganska snabbt så börjar man urskilja det här, att det som man tänkte att var en resa för att få Lars att hitta tillbaka till livet var också en resa för att få Filip att inse att antingen inser du nu att pappa är gammal eller så går du miste om chansen att göra något bra av de här åren som är kvar, att om inte du ser var du befinner dig. Och när jag sen hade möjlighet här då att tala med den här Fredrik så frågade jag honom att är det så att, eftersom vi är tämligen jämngamla, att är det så att vår generation är den här som har svårt för att bli vuxna, vilket man blir tvungen att bli då när man inser att föräldrarna inte mera på samma sätt är att räkna med. Och då svarade han så här.
Ja, det var som någon jag pratade med om den här filmen som sa att han är lika gammal som jag, eller han är född 71 tror jag. Men han sa liksom att vi är en generation, och det här har man ju sagt om många generationer, men också, vi vägrar ju att själva inse hur extremt medelålders vi börjar bli. Och det får ju som konsekvens att vi också blundar för eller förnekar att våra föräldrar håller på att dö. De är så gamla att de kan dö när som helst, och det lever vi i jätteförnekelse kring. Och Filip är ju ansiktet utåt för det, mer eller mindre.
Det här är ju en ganska bra bild för exakt hur den här filmen fungerar. Men det är klart att nu, vi har stått här och kämpat med gråten och vi har talat mycket om det här vemodiga elementet i filmen som är jättenärvarande hela tiden. Men här finns ju också en humor och en lätthet som du Marit var inne på i början. Mm. Och för där, har ni några exempel på sådana här dråpliga scener där ni tycker att man får någon luft i lungorna igen, att man inte bara känner det här vemodet som trycker på?
Jag tycker att den är rolig, den där filmen, för att de håller ju på med en massa sådana upptåg, de där killarna, för att få dels innehåll till den där produktionen och ha någonting att visa, men också för att iscensätta sådana scener åt den där pappan att uppleva. Och i sina stunder så blir det ju nästan som en, jag tänkte att i sina stunder så blir det nästan som en sån här stötfilm, där ett sådant team håller på och försöker lägga upp någon sån här situation för att. Där finns ju en sån här scen när de anställer sådana franska skådespelare för att låtsas ha ett gräl framför restaurangen de sitter på. Därför att den där pappan har alltid varit fascinerad av den där franska trafikkulturen, hur folk är så grälar plötsligt på gatan och sen går alla åt var sitt håll och de kan till och med örfila upp varandra. Och så iscensätter de en sån här scen precis framför den där restaurangen och den där pappan blir så glad när han får se det här igen.
Mm. Ja, nej, just de här upptagen är ju faktiskt fantastiskt roliga. Men jag tänker också, bara den där trion och hur de är med varandra när de sitter där i bilen och när de slänger käft med varandra. Och man märker hur den där pappan blir bara upplyft och upplivad av det. Mm. Att vara med i det här gänget som en kugge, så tycker jag lyfter den här filmen.
Jag tror att det här är kanske något som vi alla tre gemensamt har upplevt inför filmen. Och det som jag funderar på när jag tittar på den var det att att okej, det här är nu en väldigt svensk film. Mm. Här har vi svenska män som är trevliga mot varandra, säger att jag älskar dig. Och man kramas och man tycker om varandra. Precis just det här att det är Philips pappa, men Fredrik har funnits med i bilden så länge att han så där helt utan problem smälter in i den här gemenskapen på det
han,
sättet.
Ja, han får också vara lite del av familjen.
Ja, han får vara en del av familjen och det finns en sån här otrolig värme mellan alla de här deltagarna. Och så tänkte jag så att med ett finskt perspektiv så skulle det ju antagligen vara mera man ska reda upp oförrätter, man ska säga det där man inte har sagt under 50 år, det man aldrig har yttrat, så ska man bada bastu och man dricker inte franska viner, man kanske dricker öl i bastun eller tar en snaps för att få igång diskussionen och så här. Och det intressanta är ju att i det här skedet nu när vi bandar det här så har alltså de finska recensionerna trilla in för den här filmen. Vi kan ju säga att i Sverige har över 400 000 människor sett den här på bio. Den har fått jättepositiva recensioner, ett gott mottagande också hos kritikerna. Men här när man tittar på de finska recensionerna idag, så det är klart att där finns också variation. Det finns sådana som tycker om den. Men det är intressant att se på de här som inte tilltalas av det här. Och då kan man ju säga att det finns antagligen två saker som inverkar, och det kanske är det att man har ingen uppfattning om vem Filip och Fredrik är. Man förstår inte att det här är en underhållningsduo och att de har en viss profil och så här, och att man går in i det på det här sättet. Men jag tittar till exempel på en sån här sajt som heter Filmaholic, där recensenten Juha Rosenqvist tycker att just talar om att det här är tillgjort, och slut, här är en mening, det är inte slutet av recensionen, men han säger: kaiken teeskentelyn ja teenna i syden keskellä olisi tehnyt teatterissa mieli huutaa, fy fan.
Oj, okej. Okay.
Eli alltså här finns en sån här, att man stör sig på att, jag menar, att här har de nu glömt helt de här människorna som sitter ensamma i sina hem, de här som har, att utmaningen är redan att kunna gå på toaletten själv och så här, att man på något sätt efterlyser den här realistiska analysen eller kommentaren till åldringsvården, vilket är ju ett faktum att det är ett enormt problem. Men jag tycker inte att man behöver ställa dem mot varandra.
Nej, nej. Och jag tänkte också på när du var inne på den där recensionen. Jag läste en annan recension i Helsingin Sanomat, att Tero Kartasten gav den här filmen 2 stjärnor. Och han var också lite inne på det här att han tycker att den är lite enkelspårig, att man betonar alla situationer och att man har sån irriterande pianomusik, enligt honom då, irriterande pianomusik som understryker känslorna, och man får verkligen vrida till under tårkanalerna. Och han var också inne på just det där att han irriterar sig på att man säger jag älskar dig hela tiden. Det var liksom, jag var så,
usch!
Va? Att vad konstigt att man reagerar specifikt på det. Och han tyckte också att man då borde ge en mer generell bild av ett samhälle där folk åldrar. Så jag var så att, ja, men det är ju inte det
är ju inte den filmen
om.
Det här är.
Nej, nej, men sen lyfte han då alltså fram Mika Ronkainens film Lauluja kotiikävästä från 2012. På svenska heter den Ingen riktig finne, som faktiskt finns på Yle Arenan. Och han anser att det här är en bra film i genren då, att man gör en bilresa före döden, så att säga. Och det är en bra film, alltså. Den handlar om en rockmusiker som heter Kai Latvalehto som åker tillsammans med sin pappa. De bilar ner från Uleåborg till Göteborg. Familjen hade bott i Göteborg på 70-talet. Och det här var ju då de vuxnas enväldiga beslut att man flyttar dit. Kai var då 2 år gammal, så bodde de där ungefär i drygt 10 år. Det var ju då arbetskraftsinvandring. Och det kommer att handla väldigt mycket om hur den här pappan hade problem med alkohol. Det här var ett trauma i familjen, och också allmänt att de här finnarna som jobbar på de här olika fabrikerna och olika ställena där i Göteborg, de var ofta väldigt berusade. Man kokade hembränt, och han berättar då om hur en dag när han då hade fått pengar för att köpa lördagsgodis, så går han in till den lokala kiosken och så står där en naken man, som visar sig då vara en aspackad finne som dränger pengarna i bordet och ska ha sina cigaretter. Och det här har blivit en sån emblematisk bild för honom på något sätt, för den här hur man betedde sig och hur man var då när man finne. Och det handlar väldigt mycket om den här sverigefinska identiteten förstås, och att göra upp med den.
Och så kör de ner och så sitter de och
tiger
i bilen.
Ja, när de tiger nog kanske inte, de diskuterar nog. Men på något sätt handlar det hemskt mycket om det här med att man har det där bristande självförtroende. Och skammen över att man inte riktigt kunde svenska tillräckligt bra. Och det här finska språket och den här utanförskapen och rotlösheten som man känner då på något sätt. Att man står med en av benen i ena landet och en av benen i andra landet, och man känner sig inte riktigt hemma någonstans, som har följt honom under alla dessa år då.
Och framförallt så pratar inte familjer om saker.
Nej, nej. Och sen, och det som kännetecknar den här filmen också är musiken. Mm. Att man har då sådana här sverigefinska artister som sjunger då finsk musik, och den är ju förstås väldigt mollbetonad, väldigt melankolisk och vemodig. Det är så mycket tango.
Mm. Men jag minns att de där musiknumren i de här filmen var jättefina.
De var fina.
Jättestämningsfulla.
Ja, men sen är det på något sätt så typiskt och sen att sen när de sitter på väg hem då, sitter de i bilen, pappa och son då, och så säger då pappan då att nu har vi nog haft sådana väldigt hänkeviga keskusteluja, alltså djupa diskussioner här då, att det skulle vi nog aldrig ha haft om inte vi skulle ha fått för oss att göra den här resan. Att nu har vi verkligen vänt på alla stenar och pratat oss igenom de här svåra frågorna.
Mm.
Och man kan göra, och då tänkte jag att man kan göra det på så många olika sätt. Man kan göra det via den här ångesten och den här vemodet och det här molliga, melankoliska, lite sådär jobbiga. Eller sen kan man välja det här andra, det här upplyftande, den här värmen, det här durakordet.
Mm. Och jag tycker ju att den sista resan är ju jättefin, därför att den ger ett så ljust och ändå nyanserat människoporträtt av den här pappans liv.
Ja, den visar liksom på möjligheter.
Ja, och särskilt så fastnar jag för den där. Jag tyckte det var något så vackert med den där beskrivningen. Han berättade hur det kom sig att han blev intresserad av Frankrike. Och blev just som du sa, Marit, en sån där äkta frankofil. Liksom. Bara en typ som är så här passionerat intresserad av Frankrike som land och språk och kulturen. Och så på något vis, på ett så djupt sätt bestämde vem han blev i världen. Just det att han blev franskalärare i gymnasiet, och det var sen hans livsverk. Och så reste de varje sommar ner till Franska rivieran. Och så är han tydligen, är han katolik också? Mm. Jag är inte riktigt säker. I alla fall så biktar han sig där i en scen här också för en sån fransk präst. Och allt det här kom sig av att hans storebror en dag när de var barn tryckte en baskar på hans huvud, och han gillade hur den kändes. Och jag tyckte att det var något viktigt i det där, eller något som jag känner igen i den där tanken, att på något vis hur slumpmässigt det kommer sig att ens liv kan ta form.
Jag tycker att ett begrepp som vi kan ta fasta på, jag vill för det första göra klart att jag tycker att Lauluja kotiikävästä är en ljuvlig film, så det är inte heller alls att göra den här motsatsspelet mellan det ena eller det andra, men det gemensamma på något sätt är ju identitet. Jag menar, för den ena kan ett trauma forma identiteten, och för den andra kan det vara något annat, och sen i något skede så blir man tvungen att omforma sin identitet i förhållande till omständigheterna som råder, och här är det ju det handlar om i båda de här filmerna. Det är bara det att man har helt olika tonfall när man går in i det. Men jag tycker att båda måste kunna existera sida vid sida, och man måste kunna se saker för vad de är. Men jag kan ju ändå understryka att det är ju klart att jag förstår att om man inte så att säga har någon bild av vem Filip och Fredrik är, så kan man, som i många texter här nu då, sägs att de är jättesjälvcentrerade. Det handlar mer om dem än om den stackars pappan och så här. Och det kanske man kan uppfatta det som, om inte man har den där bilden av att det finns en annan ingång i det. För den svenska publiken kan ju tänka mig igen att det blir en extra körhet om du har de här typerna som är ganska så där självsäkra och provokativa och whatnot som personligheter, att det kommer den här jättesårbara sidan fram. Det gör det lättare att identifiera sig med det hela. Men jag tänkte att vi kunde avsluta med helt enkelt ytterligare ett citat av Fredrik Wikingsson. För en grej som jag också tycker är fin, när man talar om identitet och yrkesidentitet, så är det ju inte på något sätt till skada för filmen att Lars Låka vara lärare. Och Filip har mycket talat också om det här att läraryrket får en eloge här. Just det här, vilken betydelse en lärare har för de människor hen möter under sin yrkeskarriär. Lärare har alla och hur mycket de kan betyda. Och så är med Fredrik Wikingsson inne på det här också med att det har också en annan betydelse. För det finns ju dokumentärer, gör man vanligen om helt andra sorters människor.
När vi började liksom, när det började ticka in biobesök och folk sa så här, det kanske kan bli den största dokumentären någonsin, då tänker man att de tidigare dokumentärerna som har blivit stora handlar ju mycket om Zlatan Ibrahimovic, Ingrid Bergman, Olof Palme och sådär. Och att det här är, som han själv beskriver sig då, en sketen lärare från Köping, det tycker jag också är underbart bara. Att det liksom blir en hyllning till citat då, den lille mannen, slutcitat. Som, och kanske kan många se ett värde i det också, liksom. Att det inte är någon jävla pamp liksom.